Men vad roligt att se er. Nu kan man ju titta på var och en nästan. Så kändes det som. Det är inte liksom fullt. Men vad viktigt att du är här. Välkommen och god jul. Känn dig varmt välkommen. Och Frans, vår pastor, ska predika. Och Gunilla heter jag som ska leda. Jag ska bara läsa från Jesaja. Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader. Frids förste. Och det var från Jesaja. Det är väl fantastiskt att ett barn blev oss fött. Just idag. För länge sedan. Och jag tänkte barnet som blev lagt. Hans första säng var en krubba. En matskål. Och så tänkte jag på, det här är inte något teologiskt. Men det som for igenom mig på vägen hit. Ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Och så kopplade jag det till matskålen. Att äta ordet. Att vi får äta Guds ord. Vi får läsa Guds ord och det blir nyttigt för oss. Och han hamnade i en matskål. Det var det första sängen. Det var ingen fin vagga som stod som Zoe som vi har ibland. Och så här lilla Kristina och Frans lilla flicka. Där stod vaggan, vet jag, beredd hemma med nya lakan och fint. Det var en matskål på flykt som blev våran frälsare. Men han blev vårt levebröd. Det vi ska äta av. Vi ska sjunga snart en sång tillsammans. Men vi ska be för den här gudstjänsten. Och du kanske har med dig någonting som du i ditt hjärta kan nämna inför Gud. Vill du nämna det högt får du gärna göra det. Som du känner så här, åh, det här måste jag få lämna och hjälp med. Annars ber vi. Vi har våra bönämnen. Ja, Jesus, tack att du hör våra böner. I stort och i smått. Jesus, vi tackar dig att du finns här mitt ibland oss. Du som varit född och varit lagd i en matskål. I en krubba. För så länge sedan. Men tack att du finns här hos oss idag. Och du lever i våra hjärtan. Och du hör varenda tanke. Varenda suck. När man inte orkar be. Du känner oss. Och du far över hela vår jord. Du kom och med ljuset till vår jord, Jesus. Du vet allt elände som sker. Vi såg på Ukraina igår där människor dör på julafton. Man tycker att det är för mycket. Och Gud, vi ber dig om barmhärtighet. Jesus, vi ber dig, du som kom som fredsförste, vi ber om frid på jorden. Åt alla människor, Jesus. Och Jesus, du ser oss idag här också. Vi ber dig för Karin som är hemma, Jesus. Jesus, vi ber att du ska omsluta henne med din kärlek. Jesus, vi ber om för hennes smärtor och det som hon tycker är jobbigt, Jesus. Så ber vi dig att du ska få finnas där mitt ibland henne. Tack att hon är din, Jesus. Och vi ber dig för våra äldre som inte kan finnas med oss här idag eller under julfirande, utan att du håller din hand över dem och du är dem nära, Gud. Jesus, tack att du finns i vårt hjärta. Och vi ber dig för den här lilla gudstjänsten idag. Att vi ska få se en bit av dig. Och vi ska få känna en strimma hopp. Där kaos och där ångest råder, Jesus. Så ska du sända en stråle av ljus. Amen.
Så där. Låt oss be. Tack Gud för att vi får fira jul tillsammans här som en familj. Tack för alla som är här. Jag ber att du ska vara med nu i predikan. Tala till oss. Tala genom ditt ord. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Frans Kempe heter jag. Jag jobbar som pastor här i församlingen. Och det är kul att vara här. Jag tänkte prata lite grann och läsa lite grann från Bibeln om evangeliet helt enkelt. Det är ju så här att vi får se att Gud möter människor och förvandlar liv. Och det är det julevangeliet handlar om också. Vi kan sätta upp den här bilden här. Och vi kan ta Maria-bilden först. Och det är så att Gud använder vanliga människor. Han möter dem på olika sätt. Och julevangeliet börjar ju ha en lång, lång historia. Men just när vi förkortar ner det så börjar det med att han möter ett ungt par som är trolovat. Maria och Josef. Och trolovat var på den här tiden var att man var förlovad men ändå gift. Man väntade på bröllopsnatten när man skulle fullborda äktenskapet. Och de bodde i en liten stad som heter Nasaret. Och Josef, han från Davids släkte. Och man kan se att i de här mötet så utvalde Gud dem för det de hade. Han kunde se de personerna. Maria hade den behövde och Josef hade den behövde. Och han valde ut dem genom historien av deras villighet. Och så är det lite grann också med dig och mig. Att han väljer människor för han ser, ja, men du har exakt det jag behöver. För den här stunden, för den platsen där du står just nu. Och han använder dig. Och det handlar om att du är villig. Säg Gud, här är jag. Och jag tänker att vi ska prata om fyra gudsmöten. När de här personerna i berättelsen får möta Gud. Och det påverkar deras liv. Vi ska gå först till Lukas faktiskt. Och vi kan ta nästa bild. Och i den här bilden är den ängel möter Maria. Och här står det här. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd för Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon är trolovad som en man av Davids släkt som heter Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade, var hälsad, du högst benådade. Herren är med dig. Ett möte med en ängel. Och änglar är ju andar som är Guds tjänst. De tjänar Gud. De möter människor. De talar från vad Gud säger till dem att göra. Och man kan läsa i den här berättelsen att Maria, hon blev beskräckt, förskräckt. Och undrar vad det här skulle betyda. Och så är det ju ibland med dig och mig. När vi möter Gud så fattar vi inte vad det handlar om. Vi kan bli rädda. Och fundera, vad är det här Gud gör? Och han fortsätter ängeln från vers 30, Lukas 1:30. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande för din son och du ska genom namnet Jesus. Han ska bli stor, kallas den högste son. Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig tras ut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Ängeln svarade henne, heliga ande ska komma över dig och den högste kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och så berättar de att Elisabeth, hans släkting, också väntar barn. Och ängeln avslutar med att ingenting är omöjligt för Gud. Maria svarar i vers 38. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Och det här är en ganska spännande situation när Maria får veta att Gud har en kallelse för hennes liv. Han har utvalt ett speciellt syfte. Att utföra en speciell sak som kommer att påverka resten av hennes liv. Och hon säger, må din vilja ske. Jag är Herrens tjänarinna. Och för vissa är det så att det är lätt att följa Gud. Det är bara, det flyter på. Man tror på Gud och man har ingenting man kämpar med. Man är bara glad och kör på. Så här. Och man kan följa Gud. Ja, men jag följer dig. Vilken väg du än leder mig. Och Maria var ju sån. Gud, jag är din tjänarinna. Låt det ske. Hon förstod inte vad som skulle hända och vad som skulle ske och hur det kommer påverka resten av hennes liv. Men hon sa, Gud, nu har jag träffat dig. Jag följer dig. Vi kommer också till nästa bild, till hennes trolåda Josef. Han var lite annorlunda. Det står att han var en rättfärdig man. Och att han försökte följa Gud på bästa möjliga sätt. Och jag skulle tänka mig när han kom till, Maria kom till Josef och sa, jag är gravid av helig ande. Så räcktes många varningstecken. För det är ju ganska ovanligt att det händer. Det som aldrig hänt i världshistorien. Våra känslor, har någon annan man haft henne? Och jag kan tänka mig också framtid och tvivel och frågetecken, vad är det här? Och han bestämmer sig, men jag ska skilja mig från henne på det bästa möjliga sätt för att ge henne en framtid. Och sen läser vi att mitt i det här tvivlet, mitt i den här jobbiga situationen, när han funderar, men är det här sant eller men vad har han gjort, så mötte Gud honom också. Och jag tror det handlar mycket det om att Gud ser också oss. Vi är olika personligheter. En del kämpar med tvivel, kämpar med jobbiga saker. Det är frågetecken i våra liv. Kring tron, hur vi ska följa Gud. Och det är helt okej. Okay. För vi är olika som människor. Men vi kan läsa i historien att Gud mötte Josef också. Där han var just då. Han fick vara med att en ängel kom till honom och sa till honom att det här som ska ske är från mig. Och då valde Josef också att tro och att följa Jesus. Och ibland är det så också om man tänker på våra liv att vi kan få kallelse från Gud. Känna att men jag är ledd åt det hållet. Jag vill göra det här. Och ibland så att människor runt omkring inte förstår än. Ibland är det så att speciellt om man är gift man tillsammans med någon att man måste ta sin tid. Gud kan tala till båda två. Kanske på olika sätt. Men Gud finns ändå omsorg mitt i alltihop. Så om du känner att du bär på någonting, känner att det här vill jag göra och man vill Gud gör någonting. Gud kanske också väntar på att någon annan ska tala till din respektive först. På ett sätt kanske inte du är rädd. Men han har omsorg mitt i alltihop. Vi ska gå vidare till Lukas 2. Och jag ska läsa julevangeliet från början. Jag kommer läsa lite grann och sen kommer jag stanna till. Vi kan ta första bilden här. Så. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och hölls när Quirinus var stadshållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Här kan vi höra att det blir en skattskrivning i landet. Under kejsar Augustus och hela världen skulle skattskrivas. Och hela världen var ju inte ett uttryck att hela världen skulle skattskrivas, men att områdena i romerska riket skulle skattskrivas och hittas att skulle ta skatt till riket. Och Israel var på den tiden en vassallstat i romerska riket. Så det var, men då får någon person ta hand ansvar för det. Och det vi läser att, nu lite historiska fakta här, att det skedde under Quirinus, när han var stathållare i Syrien. Om man googlar det på nätet så ska man se att många ifrågasätter det. För man kan läsa historiskt sett att han var faktiskt stathållare i Syrien en år 6 efter Jesus födelse. Så en del säger att Bibeln är inte sann. Därför att, men vi kan se att historiskt sett var han faktiskt 6 efter Kristus. Och att Herodes var död då, så det kan inte stämma det här. Men om man går lite längre bak kan man säga att han var faktiskt en ledande position under den här tiden när han pratar om. Han var, hade militäriska och politiska uppdrag i regionen. Och på den tiden var man hade sådana uppdrag så var man bland de högstående i regionen. Så vad man säger tror att troligtvis var det en, hade de två skattskrivningar i landet. En 6 efter Kristus och en tidigare. Kan man förberedande för det här? Och Lukas som skrev det här sa att det här är den första skattskrivningen. Om man läser Apostlagärningarna 5-7 så står att Gamaliel, när lärjungarna var inför rätta, hänvisade till en annan skattskrivning. Och i alla fall, de var tvungna att lyda det här. Vi fortsätter läsa. Och Josef, som var av sin härkomst hörde till Davids hus, begrav sig från Nazaren i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade barn. Här var det så att var och en reste till sin stad. Det här var ett sätt som man kunde göra under tiden. Det finns historiska dokument som förklarar att ibland var det så att de tvingade folk att gå tillbaka till sina förfäders var de kommer ifrån, helt enkelt. Och för judarna var det viktigt var man kommer ifrån. Jag vet inte hur det är för, om ni har en vet era mormors morfars mormors morfars far kommer ifrån. Vad de hade för yrke, vad de hade, var de bodde, på vilken plats de var. Judarna var jätteviktigt. De kunde ju hänvisa hela sin släkttavla fram till Adam när han föddes. Och det är ju många, många år. Men det var viktigt. Så de visste var de hörde hemma. Och man kan ju fundera så här. Varför reste Josef till Betlehem med en höggravid kvinna? Det är ungefär, om man tänker efter på den här tiden, kanske en veckas resa. Om man går. Eller åkte åsna, som eventuellt hände. Eller hur de nu gjorde. Höggravid. När vi skulle föda Zoe så hade vi tänkt så här att vi ska gå från vår lägenhet till BB. Det var 1,2 kilometer långt. Vi har räknat ut det. Vi kan klara det. Kristina var på. Jag ska klara det. När jag väl satte igång så hämtade bilen. Och så körde vi och fick möta oss på i sjukhuset och ta Arthur en stund. Men att resa vägen hela resan höggravid. Varför gjorde man det? Det kan man ju undra. Vi undviker ju att resa generellt om man är gravid, men vi stannar hemma för att det ska vara klart. Men man kan ju kolla på det här, ett annat exempel på att Josef och Maria, de hade fått reda på att deras son kommer Messias, han som är född. Och de visste också att det fanns profetior om Messias och att han skulle födas i Betlehem från profeten Mika. Så det var sådana här välkänt faktum att men, den kommer födas där. Och jag kan ju tänka mig när de fick veta på den här skattskrivningen att kejsar Augustus sa till dem att nu ska ni faktiskt resa tillbaka till era förfäders städer för att skattskriva. Då kan jag tänka mig att de börjar tänka, oj, vad som händer? Börjar Gud till och med tvinga kejsaren att säga till oss att nu måste ni åka dit, för nu är det dags. Mitt i höggraviditeten. Så jag skulle tänka att det kanske var ett val från dem också. Att de valde att vi åker dit. Det är en del av Guds plan. Och de kunde se det. Och ibland är det så att man kan se att Gud leder oss. Att Gud öppnar dörrar. Och mitt i allt rop kan man se Guds omsorg. Och jag tror att de kanske tänkte också, om det här är en jobbig resa. Men vi vet att också att vår son kommer att vara Messias. Och då får Gud ta hand om oss. Det var som en förtröstan på hans omsorg. Vi fortsätter vidare. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom det inte finns plats för dem inne i härberget. Nästa plats. Nästa bild. Och här kan vi läsa att de hade kommit fram och det inte fanns plats för dem i det här berget, platsen de bodde på. Och som vi vet, berättelsen är att de födde sitt, kan man säga, en stall. I vår bemärkelse kanske inte var riktigt stall med väggar och djuren fanns, fick en egen plats och sådana saker. Jag växte på en bondgård och då hade djuren sin egen plats. Man stod där och det fanns gott om utrymme. Här kanske var bara ett liten håla under huset där de bodde. Där de tryckte in alla djuren där för att de skulle hålla sig varma. Och det höll också varma kanske huset också. Men det är också en slags omsorg. Och se inte ner på enkla begynnelser. Gud började sitt liv. Jesus började sitt liv. Enkelt. En liten krubba inlindat i där djuren åt mat. Och så det är så också med våra egna liv. Se inte ner på de enkla saker som händer. Var tacksamma för de små sakerna. Var tacksamma att man har det man har. Kristina tror jag nämnde att vi hade lite problem med läcka i ett nybyggt hus. Man kan ju fundera vad som hände. Det var troligt en av de som byggde det som hade råkat röra lite grann på ett rör. Och så droppade vatten från det. Man kan fastna på sådana saker. Sådana enkla saker. Och fokusera på det. Eller så man fokuserar på det man har. Och vara tacksam för det man har. Vi går vidare. Vi kan ta nästa bild. Ta en till också. Så. Och här har vi ett annat möte. I samma trakt låg några herdar ut och vaktade sin jord om natten. Då såg Herrens ängel framför dem, Herrens härlighet ryste omkring dem och de grep av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem, var inte rädda. Jag bebud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag är en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som lindat ligger i en krubba. Och plötsligt var det detsamma som ängeln, en stor himmels här som prisade Gud. Ära höjden åt Gud och på jorden fred åt den man har utvalt. Herdarna var ju enkla människor. De levde ute tillsammans med djuren. Det var som deras jobb. Det var skitigt, det var jobbigt. Det var ett jobb helt enkelt. Ett jobb som kommer påverka dem att de behöver tvätta sig för att komma in och kunna vara accepterade bland folket. Men enkla människor, mitt i alltihop. Och Gud utvalde dem att komma och säga att Messias har fötts. Och jag kan tänka mig att de blev lite chockade. Att mitt i deras jobb så plötsligt kommer några änglar och kommer fram och en stor kör och sjunger till Gud och är åt Gud i höjden. Jag skulle bli ganska förskräckt. Men det var som ett möte för dem. De fick ett budskap. Messias har fött. Han finns där Om ni vill veta det så finns det faktiskt i stallet här, lindad i den här krubban. Han som var framtiden, han finns där för er. Vi fortsätter. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låt oss veta. De skyndade sig iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de för alla som hade sagt till dem detta barn. Och alla som hörde det häpnade vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för att de fått höra och se allt som var så som han hade sagt dem. Nästa bild. Här kan vi säga att de kom fram. De här fick höra om Jesus och valde att vi måste se om det är sant. Och lämnar sin jord troligtvis. Går in och möter Josef och Maria mitt i alltihop. Och jag ser det här som en omsorg. Både för Maria och Josef. Tänk, nu har Jesus fötts mitt i allt det här jobbiga. Det blev inte som de hade tänkt sig. De ligger in bland djuren och de står där och ja, det luktar mitt i allt ut. Plötsligt kommer massa herdar infarande. Det är inte hur många det var. Men de kommer berätta. Men vi har faktiskt fått se en ängel som berättar att det här har hänt. Messias har fött och är jätteglada och exalterade. Och så möter de någon där. Vi vet ju att vi som har haft barn och vi som har varit med om så här barnfödelser. Det är ju inte de roligaste första timmarna. Man sitter där. Man är naken och man känner sig inte supertopp kan man säga. Man behöver ju en stund när man återhämtar sig. Men mitt allt är ut kommer Gud. Så här. Jag undrar hur många timmar de fick vänta innan de kom. Det vet vi inte. Men jag tror jag hade Gud omsorg där också. Men det står att Maria tog det här detta till sitt hjärta. Att nu har hon varit med en lång period. 9 månader. Är hur länge det var. Har de burit på det här barnet. Och Gud visar sin omsorg än en gång till dem. Och här kan man också se vad som händer med herdarna efter det. Efter deras möte med Gud. Efter deras möte fick se Jesus barnet. Så gick de och berättade för alla vad som hade hänt. Och alla förundrade sig. Så det är också så att ibland när vi möter Gud så kan vi inte sluta prata om det. Vi går runt, vi måste dela med oss av det som hänt. Det är väldigt nyttigt. Och det är bättre att dela med sig än att hålla inne. Men ibland är det så att som Maria, hon höll inne. Hon fick ta den här upplevelsen och bara, jag har det i mitt hjärta och begrunda det. Men andra, vi måste vi dela med oss med alla människor. Och det är så att vi är olika. En del bär på det. Nu springer vi ut, det måste vi berätta för andra. En del kanske begrundar det. Och har det sitt hjärta tills det är redo att delas. Vi kan ta nästa bild. Och den klassiska julkrubban vi har där nere, om vi vill kolla på den efteråt, så är att det också finns tre vise män som följer med där. Det här är ju en berättelse som sker på ett helt annat sätt egentligen. Man tror det här handlar om, de här tre vise männen, att det var stjärntydare, astrologer, som bodde i Babylon. Och vi vet inte hur många de var. Det man har 3 stycken var att det fanns rökelse, myrra och guld. 3 gåvor. Därför man tänkte att det fanns 3 vise män som gav varsin gåva. Men troligtvis kanske det var ett mycket, mycket större följe. För när efter att ha sett stjärnan i himlen och att se efter tecken i himlen var inte någonting som judarna tyckte om egentligen. Det finns där bibelställen som säger att du ska inte fokusera på sådana saker i Bibeln. Och De här astrologerna såg ju på saker i bild i himlen. Och då är deras sätt att jobba. Och de har troligtvis rådgivare till kungar runt omkring oss. De kollade på stjärnorna. Vad säger stjärnorna att ni ska göra? En del kan vara charlataner som bara gjorde det för skojs skull. Men en del som troligtvis de här var seriösa. Och vi kan kolla då, kunde olika konstellationer i himlen. Och kunde vad det betydde. Och i den här judiska, eller i den här tiden, så var det att en stjärna föds när någon viktig person föds, var vanligt. Man säger att kejsar Augustus var det. Jag tror att Caesar också var det. Då föddes det, var en stjärna i himlen som lyste upp. Nu är någon viktig född. Och den här resan från Babylon till Jerusalem, det kanske tog flera år. Man kan läsa om det i Matteus att när de väl kommer fram till Jesus barnet, så var de i ett hus. Då hade de troligtvis åkt tillbaka till Nazaret och var där i deras trakt. Och det var därför också Herodes ville döda alla som var 2 år yngre. Därför har det gått 2 år. Men samtidigt kan man se också mitt i den här resan att det är Guds omsorg mitt i alltihop. Att den rökelsen, myran och guldet som de fick av de här stjärntydarna, av de vise männen, det gör dem ekonomisk fördel. Att de var tvungna att fly för sina liv från Herodes, så hade de pengar för att klara sig i Egypten. Och så tror jag också med Gud, med oss också, att han ger oss det vi behöver. Både inför vi ska möta utmaningar, så hjälper oss på olika sätt. Vi kan läsa sen i berättelsen att Gud mötte även de vise männen. Då fick jag en dröm, se att vänd inte tillbaka till Jerusalem. Om man kollar på en karta kan man säga att gå tillbaka till Jerusalem var också en omväg för dem. Nazaret ligger norr och Jerusalem ligger söder. Och rutterna gick åt andra håll, kan man säga, tillbaka. Och så frågan är, vi kan se att Gud mötte de här tre olika människorna på olika sätt. Han mötte Maria och Josef och hjälpte dem, hade omsorg för dem under deras resa tillsammans med Jesus barnet. Kom att påverka dem resten av livet. Han mötte också herdarna, enkla människor i vardagen, i deras jobb. Och de blev förvandlade. Han mötte också människor från andra kulturer. Han kunde deras sätt deras sätt att fundera på, helt enkelt. Han mötte dem där de var och visade dem på att nu har någonting fötts, nu har Jesus fötts. Och när de fick reda på sanningen, så att de tillbad. Och frågan är idag på juldagen: hur är det med dig? Hur dina gudsmöten, vad leder det dig? Om vi kollar på den här bilden bara som avslutning så här, på de tre vise männen. De följde Guds ledning. De såg den här stjärnan i himlen. Den här riktningen ska vi gå, och följde den. Vad gör du i ditt liv? Vad säger Gud till dig nästa år? Resten av året att göra? Var är du? Tack Gud för att vi var tillsammans här idag. Tack för ditt ord, Herre. Tack för den här berättelsen, för att höra om Jesus, Herre. Och att du föddes, Herre, för över 2000 år sedan på ett enkelt sätt som kommer att förändra våra liv, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Och tack för att de här omsorgen hade för Maria, Josef, för herdarna, för vise männen och allt runt omkring. Tack Herre för att du var med. Och tack att du också är med oss idag. Att den du är har inte förändrats, Herre. Att du väljer oss för den vi är. med det gåvor vi har, med det temperament, det känsloliv, allt. Du vet exakt allt om oss, du vet vad vi skulle användas på bästa möjliga sätt. Och hjälp oss att vara som Maria, att jag är din tjänarinna, jag följer dig. Och du ser att vi är olika delar i livet, Herre. Jag ber att du ska vara med oss där vi är just nu. Jag ber att ni välsignelse var och en här inne. Låt det vara en välsignad fortsatta året och även nästa år. Att få ett år man får verkligen uppleva hur du leder oss. Leder en steg för steg för steg. Precis som de här vise männen, att du ledde dem på olika sätt fram till Jesus. Och låt oss få se hur du leder oss fram till du har för oss var och en. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Och tack att du har varit med och firat denna gudstjänst. Vi glömmer inte budskapet om varför vi firar jul. Han som kom liggande i ett stall. Tack och en god fortsättning på den här julen. Nu är det ingen möte här i kyrkan. Det är en ekumenisk gudstjänst eller mässa i Kristine eller Kopparberg nästa söndag på nyårsdagen blir det då. Och sen blir vårt första möte här igen i januari, 8 januari tror jag det var, där Frans predikar. Så ha en skön jul tillsammans.